Hej hej! Du kommer alldeles strax få höra ett av våra, ja men kanske mest kontroversiella avsnitt någonsin. Så lyssna och lär på den.
Ja, och vi vill bara hälsa också att vi har hört att det är många som, eller ja, några stycken som lyssnar på de här poddavsnitten och sen kör diskussionsgrupper, diskuterar i hemgrupper eller liknande i kyrkor och sådär. Så vi har valt att börja göra diskussionsmaterial i pdf-format som man kan använda sig av när man diskuterar det här. Så det finns på vår hemsida spridordet.se och det finns även länkat i avsnitten. Så vi kommer göra sådana material till alla i serien Andevärlden och förhoppningsvis också tidigare avsnitt sen småningom.
Yes! Yes, vi är i en jättespännande serie om andevärlden och det är det tredje avsnittet. Vad ska vi prata om idag?
Ja, vi ska prata om spännande ämnen. Vi ska prata om fallna änglar. Vi kommer prata om det andra himmelska upproret, skulle man kunna uttrycka det.
Just det, för du pratade, var det i förra avsnittet eller förra avsnittet så pratade du om att, vad var det, tre uppror?
Mm. Att det finns i Bibelns inledande 11 kapitel så finns det minst tre himmelska uppror, alltså där andevarelser också involverade i uppror.
På något som någon sätt. Form av syndafall typ.
Mm, precis. Ja. Så det är jättespännande. Så det kommer vi prata om. Vi kommer prata också om lite om jättar. Bibeln har ju en del att säga om jättar och vilka de är och sådär. Så det här blir jättekul.
Typ Goliat.
Mm, exakt. Mm. Men kanske inte gå in på Goliat specifikt. Det får
men
vi se.
Men det är väl
man vet aldrig vad den här konversationen tar vägen.
Kändaste jätten i Bibeln.
Ja, det är det verkligen. Nej, men så att i den här serien så har vi pratat om hur Gud har skapat världen. Han har skapat himlarna och han har skapat jorden. Han har skapat det synliga och det osynliga. Och hur han styr världen genom delegerad auktoritet. Eller hur?
Mm-hmm.
Så vi har pratat om... Ja, du vet,
styrelsen i himlen.
Ja, men exakt. Det himmelska rådet. Och att han har anförtrott himlen till andevarelser, jorden till oss människor på något sätt. Så det är distinkta klasser av varelser i olika sfärer. Människor är inte andevarelser. Nej. Andevarelser är inte människor. Men de har fått olika uppdrag men samma mål. Att reflektera och representera Gud och förhärliga honom.
Mm.
Och målet är då att himmel och jord ska på något sätt vara förenat och fungera i harmoni och förhärliga Gud.
Så som det är i himlen låter ske på jorden.
Yes, exakt. Och förra gången pratade vi då om hur Gud satte Adam och Eva i Eden. Men i Eden fanns det också en sneaky snake, en orm, eller hur?
Yeah.
Som vi kom fram till är en kerub då.
Yes.
En andlig varelse. Som senare kommer att kallas djävulen då.
Ja, en riktig skummis.
Exakt, och han gillar ju inte att människan ska få auktoritet över jorden. Utan han vill ha det. Mm. Så han lurar dem här och lyckas bedra dem då. Och resultatet blir ju då att mänskligheten drivs ut ur Eden och kommer förlora tillgången till det eviga livet.
Mm.
Tillgången till livets träd. Vilket innebär döden då.
Kul. Sneaky Snake var ett bra namn.
Precis, precis. Så att, alltså det som var tänkt att människan skulle leva nära Gud, höra hans röst, formas in i hans vishet liksom, och göra Guds vilja och sprida Eden till hela världen, det går ju sönder då på grund av synden.
Mm.
Och det som är så intressant då är att den upproriska keruben då, som vi brukar kalla djävulen, han vill ju regera över människorna och han lyckas ju för att de väljer att tro på honom. Och då blir det här ett bildspråk, för han vilseleder dem och de väljer att tro hans lögn. Och konsekvensen blir ju att ormen, eller ja, han förbannas och blir en symbol för att alltså försöka vilseleda människor bort från Gud.
Ja.
Och han blir en symbol för döden och allt sånt där. Vi pratade om det i förra episoden. Liksom. Men att det är intressant det här att det lär oss varför världen ser ut som den gör också. Att världen slungas in i den ondes våld.
På vilket sätt?
Alltså... Ja, eller nu... Låt mig uttrycka det bättre. Så här.
Ja, tack.
Så här. Varför vi ser så mycket ondska i världen beror till stor del på grund av den osynliga världen.
Mm.
Den andliga världen. Alltså det beror inte bara på människors onda hjärtan.
Nej.
Även om det är jätteviktigt skäl.
Ja, men, verkligen. Det får man inte heller ta bort och bara tro att allt är värsta sci-fi, höll jag på att säga.
Nej, men exakt. Men att... Det finns också en yttre ondska.
Ja.
som påverkar våra tankar, påverkar våra samhällen och hur saker och ting är i världen.
Mm.
Och djävulen är en verklig varelse och han vill påverka världen och han vill att människor inte ska lita på Gud den högsta.
Mm.
Så han ifrågasätter Guds sätt att styra världen på och han vill skapa misstro mot Gud och Guds ord och han vill få oss att tro att Guds vägar inte skulle vara de bästa.
Har Gud verkligen sagt?
Exakt, har Gud verkligen sagt det hans retorik.
Hans slogan.
Och det som händer då är som första människorna valde att tro den här lögnen så speglar det någonstans människans predikament. Att vi befinner oss i ett sånt andligt tillstånd att vi lever i ett syndigt tillstånd då. Och den här synden leder till död. Och därför kan man säga som första Johannesbrevet 5:19 att hela världen är i den ondes våld. Djävulen. Det betyder inte att djävulen viskar personligen i varje människas öra.
Nej, han är ju inte omnipresent, vad det nu heter.
Allestädes närvarande.
Ja.
Exakt, men han och hans anhängare då, i den osynliga världen, onda andevarelser, de påverkar ju världen och människor. Och människor kan ju i sin tur också sprida vidare allt det här, så att det genomsyrar hela världen. Mm. Och på det sättet så är ju hela världen i en ondes våld. Och så pratade vi lite om hur djävulens lögner ser bra ut. Att djävulen då, den här keruben, han var strålande, han var vacker. Hans argument är ofta fina och vackra och den tilltalar vår syndiga natur och ger oss ett förvrängt perspektiv på vad som är gott, vad som är kärlek, vad som är rätt. Och djävulens strategi är då att kalla lögn för sanning och sanning för lögn.
Och gärna få twista sanningen så det är nästan sanningar.
Ja.
Det är verkligen så här.
Precis.
Tycker jag är typiskt djävulen att så här, ta någonting som är nästan sant. Och twista det lite bara.
Precis så.
Eller ta det som är sant och twista det till.
Ja, men precis. Och det är det. Han kommer kalla saker vid positiva benämnelser. Han kommer kalla onda saker för gott.
Mm.
Och han kommer kalla vissa saker för kärlek. Alltså han kommer använda positivt laddade begrepp.
Men det börjar ju redan där vid frukten. Att så här, men det här ser väl god ut. Ska du inte ha den här? Och så bara, jo, men det är ju sant. Den ser ju jättesmarrig ut.
Ja.
Men Gud har sagt.
Precis.
Men har han verkligen sagt det?
Ja. Exakt. Ah, ska jag lita på Guds omdöme? Ja. Du har ju fått egna omdömen. Och så vill djävulen tilltala det då.
Mm.
Men det sagt så är mänskligheten 100% ansvarig för sina handlingar. Alltså du kan ju inte skylla på ormen på det sättet. Utan du får ju ta eget ansvar för att du lyssnar på ormens röst.
Mm.
Och det, så andliga aspekten är liksom inget frikort. Och det tror jag är väldigt viktigt att prata när vi pratar om andevärlden. För det blir lätt att folk bara skyller på andevarelser då, och osynliga världen och allt det här.
Ja, i vissa kristna kretsar så kan det ju vara en sån... För vissa kanske där är helt nytt och bara vad det här för knäppa fantasy-folk typ. Medan för andra kan det vara att det blir tvärtom. Att man så här, nej men det var en djävul, höll jag på att säga. Det var en demon som sa åt mig att göra det här. Så att jag är rent fodd. Det var inte mitt fel.
Precis. Liksom. Exakt så. Ja, men så att, alltså,
det är lite med olika diken.
Och på grund, exakt. Så, men på grund av det här första fallet då, eller syndafallet då, vi kan kalla det. Djävulen som är den första rebellen då, och sen blir det Adam då.
Ja.
Det är ju därför världen blir trasig och ser ut som den gör. Och vi har gjort många episoder om ormen tidigare. Vi gjorde serien Gott och Ont.
Ja, lyssna gärna på den.
Och sen vi har pratat om det flera gånger. Men det är bara bra att lyfta upp det liksom. Och tänka på det. Och det var den första berättelsen vi gick in på då. Keruben, serafen, ormen.
Just det.
Mm.
Och nu skulle vi snacka om jättar, sa du.
Ja, eller fallna änglar då.
Ja.
Den här kapitel 3 då, första Mosebok med ormen, det är bara det första av tre fallberättelser som involverar den osynliga andra.
Just det, var där vi var. Vi skulle in på den andra.
Mm, precis.
Mm.
Så vi kör på det.
Let's go!
Let's go! Vi ska hoppa in i första Moseboken, kapitel 6. All right. Och det här är ett otroligt viktigt kapitel för att förstå sig på stora delar av Gamla Testamentet, hebreiska Bibeln, men även Nya Testamentet.
Det är också ett väldigt, väldigt märkligt kapitel.
Exakt. Och jag vill bara säga så här, vi kommer gå in på en del, eller en hel del, kontroversiella, utmanande, svåra tankar idag.
Så håll i er.
Ja, så jag vill verkligen
så att om du lyssnar på uppspidat, spida ner.
Nej, men så jag vill verkligen att vi bara läser Apostlagärningarna 17:11 först. Och där står det i Bibeln att man inte ska svälja allt vad Petrus och Jenny i Urell säger. Utan man ska istället själv efterforska och se om det stämmer. Så du kan läsa det för oss, Jenny. Apostlagärningarna 17:11.
Det är lite som en slogan nästan för vår podd. Att judarna i Berea var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.
Yes. Så att de var öppna, lyssnade, men sen prövade de det.
De researchade själva också.
Ja. Och jag vill bara uppmuntra oss att låt oss gå in i bibeltexten här med färska ögon, lyhörda öron, lyhörda hjärtan och en genuin längtan att vilja se och förstå vad texten faktiskt säger. Mm. Och pröva allt.
Ja. När jag gick, eller vad säger jag, när jag var tonåring så var jag på ett ungdomsläger. Mm. Och då på första så här, det här läget så var uppdelat i att man var i olika smågrupper. Och på min första samling så sa min ledare att nu skulle vi typ göra som någon symbolisk act typ. Att vi skulle gräva ner som att vi alla, det vi hade läst i Bibeln förut. Eller att vi hade läst Bibeln förut och tänka att vi läser för första gången. Mm, mm. Du kanske lyssnar nu som läser Bibeln för första gången. Då är det inte att du har massa förutfattade meningar eller sådär. Mm. Men jag till exempel som är uppvuxen i kyrkan. Jag har liksom, jag ser ju bilderböckerna framför mig från så här barnens bibel typ. Mm. Här har vi Noas ark. Man bara, åh vad fint. Det sätter vi upp en bild på väggen. Och vad det egentligen handlar om att typ hela jorden släcks ut typ. Mm. Men alltså att bara ha en färsk mind när vi lyssnar.
Vi har faktiskt en bild på Noas ark på vårt kylskåp bakom dig. Som vår dotter fick. Eller hur?
Ja, det är ett vykort.
Ett vykort, ja.
Men det är också en bild på att Gud räddar oss från domen.
Ja, men i alla fall, tack för den parentesen, Jenny. Nu kör vi då. Vi hoppar in i första Moseboken, kapitel 6. Och jag vill att vi läser två översättningar. Så vi börjar med att läsa folkbibeln och sen läser vi Bibel 2000. Mm. Så vi kör 8 verser då i kapitel 6.
Yes, då kommer folkbibeln här då. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem såg Guds söner att människornas döttrar var vackra och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sa Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Ja, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon.
Amen. Och så tar vi Bibel 2000 så läser vi samma sak där.
Let's go. När människorna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem såg gudaväsendena att människornas döttrar var vackra och de tyckte bäst om tog det till hustrur. Då sa Herren, min livsande ska inte bli kvar i människan för alltid. Hon är dock av kött. Hennes livstid ska vara 120 år. På den tiden och även senare, när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar och deras rykte var stort. Herren såg att ondskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta. Och med dem alla fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem. Men Noa hade vunnit Herrens välvilja.
Där har vi det. Nu
det
vi läste
var sjukt.
Två olika översättningar, ta fram lite olika saker. Så det var därför jag ville att vi skulle läsa det och verkligen marinera oss i det här.
Ja, det var lite olika termer på Guds söner och gudaväsenden. Var det samma sak?
Ja, precis. Så att folkbibeln skriver Guds söner, Bibel 2000 skriver gudaväsendena. Och det är Benei Ha Elohim på hebreiska. Guds söner, bokstavligt talat. Och det här har vi pratat om faktiskt i första avsnittet av serien. Då pratade vi om att den här termen Guds son eller Guds Elohim. Söner har sitt direkta ursprung från Gud då. Det har med att man kommer från Gud då. Och termen används som änglar i Bibeln, himmelska varelser. till exempel i Jobs bok och på andra ställen i salmerna och så. Men det används även om nationen Israel. Så Israel kan kallas Guds son på olika ställen.
Mm. Så att det är inte liksom, bara för att det kallas Guds son behöver inte betyda att det är liksom Guds, att han har fött en son.
Nej, det är inget, precis.
Jesus liksom.
Nej, men det handlar om något som blir till genom Guds direkta ingripande.
Mm. Så som Adam blev skapad.
Exakt, så Adam kallas Guds son. Mm. Men Adams barn kallas inte Guds söner. De kallas Adams barn då.
Ja,
människor kallas Adams barn.
Mm.
Och då blir naturligt att änglar kallas Guds söner. För de är en direkt skapelse från Gud.
Mm.
Ja, så. Och i den här passagen då kontrasteras. Då sätter man kontraster mellan Guds söner och mänsklighetens döttrar. Okej? Okay?
Ja.
Och då blir det, jag tycker det blir extra tydligt att det här handlar om himmelska varelser, änglar. Guds söner i kontrast till mänsklighetens döttrar.
Ja, för att annars hade man inte behövt beskriva att döttrarna är människor.
Ja, benot Adam. Liksom. Det är på hebreiska verkligen. Okej, det här är mänsklighetens döttrar och det här är Guds söner. Det är två olika kategorier.
Mm-hmm.
Och det vi precis läste då i första Mosebok 6, det är att Guds söner såg att människornas döttrar var vackra och tar sig hustrur till dem.
Vänta, paus. Så någon form av guda varelse eller andevarelse?
Säg ängel. Ängel är ett väldigt bra begrepp.
Någon form av ängel.
Inte ängel, en ängel. Ja, änglar.
Ligger med människor?
Ja, på något sätt verkar det så. För att det står att de tar till sig hustrur. Sen står det att min ande ska inte vara kvar i människor för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött, deras tid ska vara 120 år. Och vid denna tid då Guds söner gick in till människors döttrar och dessa födde barn åt dem.
Precis.
Så att det står människors döttrar föder barn åt Guds söner.
Det är ju fett konstigt.
Ja, precis. Det kan ju vara en svår tanke att det handlar om att änglar stiger ner och får barn med kvinnor. Men,
ja.
Och det här är verkligen vad den allmänna judiska förståelsen om dessa passager var under andra tempelperioden. Och andra tempelperioden är alltså, tänk dig, nu är jätteförenklat, bara basically tiden mellan gamla och nya testamentet.
Mm.
Och bland de tidiga kyrkofäderna, alltså i de som levde strax efter Jesu tid.
Så det här är ingen ny tanke liksom?
Nej. Men det är en obekväm tanke för många idag. Men den är inte ny, eller... Och eftersom det här är en så obekväm tanke så har det uppstått en...
Så hör man inget om det?
Nej, ja, precis så är det. Och det har blivit väldigt vanlig hållning i kristna sammanhang då. Antingen att man duckar för det som du sa precis. Eller då att man säger att Guds söner här inte skulle handla om änglar. Utan att det istället skulle handla om det gudfruktiga släktledet från Seth. Och Seth är ju en av Adam och Evas barn då.
Mm-hmm.
Och då säger man istället att Seth är... Hans liksom ättlingar, vissa av dem fruktar Gud och då kallas de Guds söner.
Men det används samma term som när man beskriver gudaväsen. Eller andeväsen. Elohim, eller?
Nej, ja, Benei HaElohim. Alltså Guds söner.
Ja, så att det känns ju orimligt att det skulle vara sett.
Ja, ja. Och speciellt...
Jag
tycker det är väldigt orimligt. Det är också så här, och då säger man då att döttrarna, mänsklighetens döttrar, skulle handla om Kains gudlösa släktled istället.
Aha, så det skulle vara...
Så man säger då egentligen att det är rättfärdiga människor som parar sig med orättfärdiga människor.
Parar sig?
Ja. Och att det här då skulle leda till våldsverkare. Vi ska prata om det strax. Men jag vill bara lägga märke till att det är inte vad texten säger. Alltså en annan teori som finns också vanlig är att man säger att Guds söner skulle handla om mäktiga kungar och så här.
Mm.
Men jag vill bara återigen, det är inte vad texten säger uttryckligen. Man kan önska att det vore vad texten säger. Men det är inte vad den säger.
Nej.
Det står mänsklighetens döttrar. Det står inte Kains döttrar. Det står Guds söner. Det står inte Seths söner. Och om man bara läser några verser till där så är det tydligt att jag har jättesvårt att se hur det här skulle kunna handla om Kain och Seths släktled eller mäktiga kungar som parar sig. För vad är resultatet av den här oheliga unionen?
Ja, vad stod det?
Nummer ett, om du läser, ja, du kan ju kolla det för sig, Jenny. Om du läser först där, vers 3 är det första resultatet.
Var har vi vers 3? Där, då så här: min livsande ska inte bli kvar i människan för alltid. Precis, hon är dock av kött. Hennes livstid ska vara 120 år. Ja. Vadå, hon är dock av kött?
Ja, jag vet inte, men det står de är kött i folkbibeln. Alltså, poängen är en dom.
Precis.
Okej, på grund av det här kommer det komma en dom. Att människans livstid ska vara 120 år. Antingen betyder det här att han kommer att Gud då tänker begränsa hur länge en människa lever.
Det låter ju som det.
Till bara 120 år, med maxlängden.
Bara, ja.
Ja, precis. Jämfört med tidigare, då levde man ännu längre.
Ja.
Eller att det kommer komma en dom om 120 år, det vill säga Noas flod. Att han sätter en countdown. Aha. På att säga
sen, var det så? Utspelar sig den här texten?
120. Ja, precis. Ja, precis. Man, eller man tror det då. Man kan inte bevisa 100%, men det är de två teorierna då. Men jag personligen tror jag det är väldigt troligt att det handlar om här att det kommer komma en dom om 120 år. Att Gud kommer behöva döma världen och dränka den. Mm. Och då är frågan, varför behöver Gud dränka hela världen?
Ja, det låter ju väldigt cruel.
Varför ska han döma hela världen om gudlösa och gudfruktiga människor parar sig med varandra? Just du gillar inte ordet para. Men, ja.
Nej, men man brukar inte säga så om människor, Petrus.
Ja, men det blir ju det texten säger det här. För vad är resultatet av det här? Det står att barnen som föds av den här unionen kallas våldsverkare, eller jättar i svenska översättningarna.
Ja.
Hebreiska ordet är nephilim.
Yes.
Nephilim. Och vad betyder nephilim på hebreiska?
Vad är det som är att det står våldsverkare? Mm.
Eller
forntidens
jättar.
Väldiga män.
Eller jättar, ja. Och beroende på översättning där.
Mm.
Och nephilim, det kommer från nafal. Eller det är två teorier. Antingen tror man att det kommer från ordroten nafal som betyder att falla. Så att det skulle betyda de fallna.
Ah.
Det andra teorin är att det skulle härstamma från arameiskans nafilia. Eller ja, nafilia. Som betyder jätte. Bokstavligt talat betyder jätte. Att det föds jättar.
Mm.
Och sen då, för att få ännu mer klarhet.
Jag bara pausa nu. Ja. Nu pratar vi om barnen till de här andevarelserna, änglarna. Som
änglarna, säg änglar. För
parar
det är
sig med människor. Mm.
Då förökar sig med
människor. Då föder de nephilim.
Ja.
Så nephilim är hälften ängel, hälften människa.
Mm.
Mm.
Enligt det vi läser där.
Ja.
Och Septuagintan då, det är en grekisk översättning av hebreiska bibeln som gjordes ungefär 200 år före Kristus. Och den översätter nephilim till gigantes, som betyder jättar. Och det är samma ord på grekiska som beskriver titaner i grekisk mytologi.
Mm.
Och titaner är halvgudar.
Mm.
Intressant.
Verkligen.
Och senare i Bibeln så kommer nephilim dyka upp också. Senare.
Ja, för det stod ju i texten. Så stod det ju, och även senare.
Exakt, även efter floden så dyker de upp.
Var floden onödig då?
Nej, men ja. Och de kommer dyka upp och där kommer de beskrivas som jättar. Alltså Goliat till exempel.
Så att, är det då mest troligt att det ordet ska tolkas som jättar, eller ska man även tolka det som de fallna?
Personligen, min åsikt är att man ska tolka det som jättar.
Okej. Okay.
Men absolut, de fallna, sure, why not? Liksom, jag har inget problem med det egentligen.
Så det har eller funnits att de som jättar får på jorden?
Ja, men det här borde inte vara någon kontroversiell tanke egentligen om man bara har hört talas om David och Goliat.
Nej, precis.
Ja. Och de kallas då, de här nephilim, de här jättarna, de kallas också urtidens hjältar eller forntidens väldiga män då, läste vi där. Och det är giborim på hebreiska. Och det betyder typ hjältar då, eller så mäktiga män.
Mm.
Så vad texten här säger, Jenny, om vi bara tar det, det är att fallna änglar förökar sig med människor.
Mm.
Och de föder hybrider. Och deras avkomma blir jättar.
Men en intressant grej är ju... Du känner till begreppet liger, vet du det?
Ja.
Ja, det är en blandning mellan en korsning mellan ett lejon och en tiger.
Just det.
Och de är ju de största kattdjuren.
Mm, mm.
Så att det är ju inte jättekonstigt.
Nej, att hybrider blir jättar, ja.
Ja, ja, så att en blandning mellan en människa och en ängel blir något större än en människa.
Mm. Ja, det är en väldigt intressant teori. Det är samma sak med plantor. Ja, exakt. Hybridplantor, alltså växter som korsas, blir oftast...
De har så gröna fingrar.
Nej, men blir ofta större än sina föräldrar.
Föräldrar.
Eller vad ska jag kalla det. Men det här, jag hittade inte på det, utan jag läste det faktiskt i en artikel. Det var från University of Texas at Austin. Ja.
Men, vad heter det? Så här, mulåsnor.
Mm.
De är ju större än åsnor, men de är mindre än hästar.
Ja.
Kan man alltså, då tro att änglar är större?
Jag vet inte. Spelar ingen roll. Nej. Men det spelar inte så stor roll egentligen. Så här. Och vad alla jättar, jag vet inte. Alltså, poängen är här i alla fall. Att det verkar som att, det, texten verkar vilja säga är att himmelska varelser stiger ner, de gör uppror och de verkar vilja skapa himlen på jorden på sitt sätt. Kommer du ihåg att Eden var himlen på jorden?
Mm-hmm.
Där vad ska vi säga, himmelska och jordiska varelser samexisterade.
Yes. Mest troligt en hög höjd, typ ett berg, eller?
Ja. Men det var en förenande mellan himmel och jord. Eller?
Ja.
Alltså det himmelska och det jordiska samexisterade. Och det verkar som att de vill uppnå det igen.
Genom
men
att,
nu på sitt eget sätt.
Varför är detta att de vill, eller hur blir detta att de vill uppnå det?
Jo, de förenar ju himmel och jord. De stiger ner från himlen till jorden och parar sig med det mänskliga. Då. Eller förökar sig med det mänskliga. Då. De gör det som är rätt i sina egna ögon. De ser att mänsklighetens döttrar är vackra och tar till sig hustrur som de vill ha.
Med frukten i Eden också. Man ser det som är gott, tar det till sig.
Exakt, och de gör exakt samma synd som Eva gör och Adam gör. Men det är inverterat. Nu är det andliga varelser, himmelska varelser som gör samma sak som människorna gjorde där.
Så det blir ett tillfall.
Ja, och det är en
intressant alltså.
En snöbollseffekt, det blir bara värre och värre då liksom på jorden.
Fantastic.
Och det som är intressant då är att ja, det är redan mycket intressant i och för sig.
Alla bara sitter med öppen mun och bara på väg till jobbet typ.
Om vi läser bara versen där om
försök
Noah.
Försök fokusera på jobbet
om
idag.
Om vi läser versen om Noah där i första Mosebok 6:9.
Noah var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud.
Precis. Och här har bibelläraren Chuck Missler hjälpt mig se någonting. Och det var att den frasen fullkomlig bland sina samtida.
Mm-hmm.
Han spekulerar kring att kan det här handla om Noahs genetik? För att,
en spekulation.
Ja, precis. För det hebreiska ordet är tamim, som betyder fläckfri. Och det här är ett ord som nästan alltid används som offerdjur i Gamla testamentet.
Mm-hmm.
Och för att beskriva offerdjur som är utan fysisk fläck eller fel.
Så då menar han att det här skulle betyda att Noah är 100% människa?
Att han, exakt, hans DNA är obefläckat.
Han är lite kort.
Vadå?
Kort.
Ja, kort. Ja, exakt. Alltså att det inte är förorenat med de här hybridaktiviteterna.
Ja.
Kanske.
Ja, tror man att hans familj skulle vara de enda som var det?
Jag vet inte.
Nej.
Men det är ändå en intressant beskrivning bara. En intressant spekulation.
Verkligen.
Och det kanske till och med var så då att Satans strategi var att kontaminera mänskligheten. Så att ingen utlovad frälsare skulle komma.
Mm.
För han gav ju ett löfte där att det ska komma en avkomma från kvinnan som ska krossa ormens huvud.
Alltså så, Gud gav det löftet, inte Satan.
Ja, precis. Ja, bra. Och då går ju ormen då efter kvinnorna. Och attackerar kvinnans avkomma. Och påverkar kvinnans avkomma. Och så står det ju där i första Mosebok 3 att det ska vara en kamp mellan ormens avkomma och kvinnans avkomma.
Alltså nu låter det ju inte jätteknasigt längre. Det låter faktiskt, eller så här, det låter inte lika knäppt.
Det låter ju i linje med Bibelns berättelse. Ja,
men de här änglarna som kommer då, det är någon form av änglar som följer Satan då, inte som följer Gud. Eller följer de sig själva? Eller vad, vilka är det här? För det är ju inte de änglarna som är typ en någons budbärare. Eller så.
Nej, men det är ju good guys som har valt att vända ryggen till Gud. Precis som Adam och Eva.
Så det är inte Guds plan liksom?
Nej. Nej, men precis som Eva såg att frukten var god och tog den till sig. Alltså hon gjorde rätt i sina egna ögon.
Just det, så här är det väljer här
änglar som har fri vilja, precis som människor, och väljer att göra uppror mot Gud då. Amen. Men alltså, jag har full respekt för att det här kan vara en svår tanke. Men jag vill att vi ska ha ett öppet sinne här och bara tänka på det här.
Ja.
För att,
nej, men det jag sa, jag tycker inte det låter lika konstigt längre utifrån den här profetian att Jesus...
Nej, precis.
Jesus. Ja,
kvinnans avkomma versus ormens avkomma. Precis.
Ja, då är det klart att djävulen vill förstöra människans avkomma.
Mm. Verkligen. Och också egentligen... Om vi inte har det här berättelsen i bakhuvudet, då vill jag bara säga det igen, att vi kommer ha svårt att förstå delar av Gamla testamentet och Nya testamentet. Vi kommer inte förstå vissa saker Jesus gör i Nya testamentet heller. Jag vill mena att man kan inte riktigt förstå fjärde Mosebok och femte Mosebok. Man kan inte riktigt förstå Josua, varför Gud säger åt dem att slakta en massa människor, eller en massa folk där. del av domarboken, del av Samuelsböckerna. Jag vill mena att om man inte har den här bakgrunden så kan man inte heller förstå evangelierna till fullhet.
Vad är det i evangelierna man inte kan förstå om man inte förstår det
här? Jo, men för en del i Jesu mission, när vi har det här som bakgrund, är att han kommer nog vilja vända på det som hände i första Mosebok 6 med de fallna änglarna och jättarna. För till exempel många förebilder, alltså typologier som vi har pratat om i vår podd, på Jesus Kristus, eller på Kristus då, Mose, Joshua, David. Vad har de gemensamt? De mötte jättar och besegrade dem. Och sen Jesus går till vissa platser i evangelierna. Han går upp till Caesarea Filippi, Bashanområdet. Och man kommer inte förstå till fullo varför han gör det om man inte har den här bakgrunden, bland annat. Han kommer gå upp på ett berg och förvandlas och lysa som solen. Och det här berget lär vara Hermonberget. Och man kan inte förstå fullheten av det. Alltså man kan förstå mycket av evangelierna ändå. Men om man inte har den bakgrunden så missar man också en aspekt av det, för det har med det här att göra. Och även kanske teologiska kopplingar till Jesu jungfrufödsel. Att det kan finnas någon koppling med det här. Så jag vill bara, vi snackar inte om det här bara för det är weird. Vi är bara, lite spännande med weird saker. Utan det här är också för att det här,
förstå Jesus.
Ja, men det här kan ge oss ett ännu djupare insikt i Jesu mission. Alltså återigen, jag förstår att det här kan vara en svår tanke för folk. Och många då vänder sig till den naturalistiska förklaringen och säger att det är bara poesi, eller så säger man att det handlar om Seth och Kain, släktled och allt det här. Men jag vill bara säga att det var en hållning som populariserades av kyrkofadern Augustinus. Och därför började populariseras i kyrkan. Det är hundratals år efter Kristus. Kyrkofäderna innan honom höll alla den här synen att det var änglar, som steg ner. Nästan alla. Filo av Alexandria, Justinus martyren, Ireneus, Tertullian, flera. Alltså det var den tydliga judiska hållningen innan Kristus. Men framförallt, det här var Nya Testamentets författare också tror.
Det är ju viktigt att förstå.
Precis, och för att det är klart, det finns ju ett uttryck som är så här, efter två eller tre vittnen ska varje sak avgöras. Och därför tänkte jag att vi ska läsa två ställen i Nya Testamentet också som bekräftar det här. Så om vi börjar med Judas brev. Judas är ju inte då Judas som förrådde Jesus, utan det här är Jesu halvbror Judas som blir troende efter Jesu uppståndelse. Och han skriver då ett brev. Så om du läser vers 6 och 7 i Judas brev där, Jenny.
Yes, och vilken översättning läser vi nu?
Bibel 2000 kör vi.
Yes. Och tänk på de änglar som inte slog vakt om sin höga ställning, utan övergav sin rätta hemvist. De håller han förvarade i underjorden med eviga bojor fram till domen på den stora dagen. Tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder, som på samma sätt som änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge. De straffades med evig eld och är ett varnande exempel. Ja, det var ju tydligt.
Här beskrivs det hur änglar lämnar sin höga ställning, och så står det att de bedriver onaturligt umgänge. Och det står att
onaturlig parning.
Ja, vi kan prata om det. För att det står att han förvarar dem i underjorden med eviga bojor fram till domens dag. De har blivit straffade. Och sen står det då att Sodom och Gomorra gjorde på samma sätt som änglarna. De bedrev otukt och onaturligt umgänge. Och där är det grekiska heterosarx. Det betyder alltså att de gick efter främmande kött. Och om man läser Sodom-berättelsen noggrant så kommer man se att männen i Sodom kommer vilja förgripa sig på änglar.
Jaha, sjukt.
Så vi har liksom det här sexualiteten mellan det himmelska och det jordiska här.
Och var, om man vill läsa det, var står det någonstans?
Sodom-berättelsen, första Mosebok 19. Så Judas här, han säger att de här änglarna lämnade sin höga ställning, eller sin hemvist, står det i folkbibeln. Det vill säga himlen, och stiger ner på jorden. Hemvist är grekiskans oiketerion. Och det används på två ställen i Nya Testamentet, här och i andra Korintierbrevet 5:2. Och i andra Korintierbrevet 5:2 så talar det om våra, alltså troendes, framtidskroppar som vi kommer ha i härlighet när vi får nya kroppar. Och då beskrivs det att vi här och nu bor i ett tält, men vi längtar att få ikläda oss vår himmelska oiketerion. Så möjligtvis att vad Judas...
Tältet är ju en bild på kroppen då, eller?
Precis. Så möjligtvis att Judas säger här, Jenny, att änglarna inte bara går upp himlen utan de går upp sina härliga kroppar för att få möjligheten att kunna föröka sig med människor.
Så de typ såg ut som vanliga människor?
Ja, på något sätt. Kanske att de gav upp någonting för att kunna få ta del av det här. Mm. Jag vet inte.
Nej, möjligt.
Men det är så intressant, för det är som att de ger upp då det vi längtar efter att få uppnå. En förhärligad kropp, ja, möjligtvis. Vi läser en till vers då. Det är andra Petrusbrevet. Kapitel 2, vers 4-5 där.
Läser vi fortfarande i Bibel 2000 eller är det folkbibeln?
Jag tror det är folkbibeln här nu.
Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hålla sig förvar till domen. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med 7 andra när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.
Mm. Så både Petrus och Judas pratar om det här. Änglar som är uppror. Och Petrus länkar är änglarna som syndade med Noas dagar.
Mm.
Och Noas dagar är ju första Mosebok kapitel 6 då.
Ja, det var ju det vi läste.
Men både Judas och Petrus lägger till saker här som vi inte kan läsa i första Moseboken. Att änglar blir kastade i avgrunden, i mörker, ja, och kedjor, eviga bojor. Det finns ju inte i första Mosebok.
Men står det om det i Uppenbarelseboken?
Ja, på ett sätt gör det.
Ja.
På ett sätt inte, möjligtvis inte. Men det som händer här är att Judas och Petrus, de drar från en större tradition som var utbredd kring de här texterna. Och de hämtar antagligen sina idéer från böcker som första Henoksboken, jubileerboken och jättarnas bok. Och det här är ju böcker som inte ingår i Bibeln.
Nej, precis.
Men det här är böcker som skrevs då under den andra tempelperioden. Så några hundra år innan Kristus så fanns de här liksom i rullning. Och judarna läste de här och det formade mycket deras tänkande. Och judar såg inte dem som inspirerade av Gud då, men det var ändå vittnesbörd av hur man tolkade texter och såg på saker och ting.
Så vi ska inte tänka att det här är lika kraftfullt som att läsa Bibeln?
Nej, precis. Men de här tre böckerna då, de är inte del i vår kanon av böcker, men de är ändå värdefulla att läsa, och jag tror verkligen att Judas och Petrus hämtar sina idéer från de här böckerna på något sätt. Det betyder
står
inte
det att där om änglar att de får sitt straff då, eller?
Mm, precis. Och det står massa saker i de här böckerna. Till exempel i första Henoksboken så står det att de fallna änglarna stiger ner på Hermonberget, som är högsta berget i Israel. Och det kommer vara viktigt för att Jesus kommer ta sig till det berget. Gå upp där. Men de beskriver också att det är på grund av den här händelsen i första Mosebok 6 som demoner uppstår. Att demoner är andarna från döda Nefilim, beskriver de här texterna.
Aha, så att en demon är inte en fallen ängel, utan en demon är en död jätte.
Ja, precis. På något sätt. En död hybrid. Det är i alla fall hur de här texterna beskriver det. Vi står ju inte uttryckligen så i Bibeln. Men, de här
men det
texterna,
kan vara så.
Det kan vara så. Och de går runt på jorden då, på något sätt, och förtrycker människor och söker att komma åt en kropp att ha igen. För att änglar har ju redan kroppar. Demoner då är som kringvandlade andar utan kropp som söker en kropp att inta på något sätt. Och då menar man att det är döda från Nefilim då.
Och hur ska jag tänka kring det här?
Du ska inte tänka något annorlunda än du gjort.
Ska jag tänka att jag går och sen plötsligt så där undrar om det var en ande som gick förbi mig eller som gick in i mig.
Du ska inte leva annorlunda än vad du gör idag. Du ska leva med tron på Jesus liksom. Du ska inte leta demoner i varje buske. Men vi bara ger en teologisk förklaring. Eller är du ute efter något annat? Jag vet inte.
Nej, men jag bara tänker att om det här är helt nytt för någon att höra.
Ja, just det.
Så kanske det låter som en skräckfilm.
Ja, men världen är ju mörk. Eller alltså, världen, slå på nyheterna. Världen är en skräckfilm.
Oj. Vi behöver Jesus.
Ja, och poängen var då att Petrus och Judas, de tar upp de här texterna av att änglarna sen döms för de här brotten. Och Gud spärrar in dem då med mörker, kedjor och straff. Men de hjälper oss också få svar på hur i all sin dag första Mosebok kapitel 6 går från vers 4 till vers 5.
Och vad var övergången där?
Ja, låt oss läsa det då igen. Mm.
Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem och även senare levde Nefilim på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och så vers 5. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.
Så vers 4 är, okej, änglar parar sig med människor, de föder Nefilim. Vers 5, människans ondska är stor på jorden. Och människans alla hjärtats tankar och avsikter är ständigt onda. Mm. Vad har Guds söner och Nefilim med människans ondska att göra? Intressant, va?
Mm.
Och då är det så att andra tempelperiodens judar tänker sig att mänsklighetens ondska amplifierades, förstärktes av de fallna änglarna.
Så de hade redan ondska?
Ja, alltså änglarna lär människorna att förgöra sig själva, de här fallna änglarna. Så om jag ska förklara då, första Henoksboken beskriver hur änglar stiger ner och lär människorna vapen och olika teknologier, lär dem krigskonst, lär dem om plantor och örter, droger så de kan komma i så här altered states, de lär dem astrologi, de lär dem förföringstekniker så att de kan utbreda sexuell omoral, de lär dem avgudadyrkan. Så i de här texterna så beskrivs de här andliga rebellerna för att kickstarta det mänskliga upproret och föröka människans ondska. Hänger du med den tanken?
Typ försnabbar den.
Ja, exakt. De förstärker människans fall.
Mm.
Och det här var också en utbredd tanke på kringliggande kulturer hade den här tanken. Mesopotamisk kultur beskrev hur Apkallo steg ner från himlen som var så här hjältar. Och de lär människorna vishet, de lär människorna medicin, hantverk, alltså teknik och sånt där.
Så att i källor som inte är judiska då beskriver man det som något positivt?
Ja, precis. Det var det jag skulle komma till. Exakt. Det beskrivs något positivt. För det står att Apkallo kommer ner där och bidrar till Babels framgång. Och den beskrivs hur Apkallo bildas också en blandning mellan människor och gudar då. Och beskrivs som halvgudar. Och i deras ögon är det här något positivt. Det är något fantastiskt.
Är det inte så i grekisk mytologi också? Att det är så halvgudar och sånt?
Exakt. Det är verkligen över hur många kulturer som helst. Alltså det här konceptet att änglar eller gudar stiger ner från himlen och bildar halvgudar eller hybrider. Det finns i supermånga gamla kulturer. Det finns i bland sumererna, assyrierna, egyptierna, inka, maya, Persien, Grekland, Indien, Bolivien. Sioux-indianerna, South Sea Islands, Gilgamesh-eposet tar upp det. Alltså det är hur många gamla kulturer som helst som pratar om hur någon himmelska varelse stiger ner från himlen, lär människorna massa kunskap och bildar sig hybrider också.
Och det är positivt i alla de här?
Jag tror det är positivt i alla. Jag är inte helt säker, för jag har inte läst alla källor. Men...
Har du läst den i Bolivien?
nej. Men det, liksom,
Bolivia!
Är, till exempel den här i Babylon, då tyckte det är något fantastiskt att de här stiger ner och lär människorna det här. Medan judiska författare tittar på det här och säger, det här är inget bra.
Nej.
Det här är något negativt.
Ja.
Men det är väldigt spännande det här. Att nästan alla gamla kulturer pratar om det här.
Mm.
Att någonting har stigit ner från himlen och lärt människorna massa avancerad teknik och det har funnits jättar också way back. Det har funnits halvgudar och liknande.
Så det är någonting som borde draw our attention.
Ja, verkligen. Mm. Och det finns en stark rörelse idag bland sekulära människor som tror på ancient aliens, alltså forntida astronauter, utomjordingar.
Astronauter, aliens menar du?
Nej, men jag kallade det forntida astronauter för att det finns en det är en kille som sprider det väldigt mycket i Sverige också, den här teorin. Uh-huh. Och han kallar det forntida astronauter då. Men det viktiga här är att vårt perspektiv som kristna på allt det här är att det inte är good guys som gjorde det här.
Mm.
I de här andra kulturerna, också de här som är fascinerade av gamla astronauter eller vad ska jag kalla det, aliens då, det är att man ser det som något bra. De bara, wow, det här är grabbar som kommer från rymden, himlen. De lär människorna teknologi, sådana här coola saker.
Mm.
Men Bibeln säger, nej, det här är inget bra.
Mm.
Och om man tänker på så här, mänsklighetens förflutna, det är ju laddat med mysterium.
Vad tänker du på?
Nej, men vi har ju sett, eller jag har ju visat dig sådana här, det gamla megalitiska monument som finns runt om i världen. Mm. Alltså så här gigantiska byggnader, stora gamla byggnader som om man tittar på dem idag vet vi inte hur de byggdes. De är mysterium för de är så avancerade och stora och komplexa.
Mm. Så man fattar inte, som typ Stonehenge.
Ja, det är ju ett väldigt välkänt
What's
exempel.
What's the meaning of Stonehenge?
Ja, det är en Ylvis låt. Och pyramiden i Giza. Ja. Det är samma sak. Det är så mycket mysterium kring den.
Och typ, jag såg någon gång någon dokumentär och så var det den här i typ i Peru.
Mm.
Och så var det någon som hade ett papper och försökte få in det mellan stenarna för att så här, hur... men det går inte för de sitter perfekt tätt även fast det inte är liksom tegel. Och så gick jag in i stan för några veckor sedan och så såg jag att man byggt en ny byggnad precis bredvid vår kyrka.
Mm.
Och så såg jag att så här, alla stenar var så här, inte på samma sätt utan det såg dåligt ut. Jag bara, det här är inte liksom, det här är inte jättar som
nej, nej, vi vet ju inte om det är jättar som byggt, men alltså poängen är att det eller finns det megalitiska strukturer som du pratade om.
Vad är megalitisk?
Alltså gigantiska, stora, svåra byggnader. I Cusco, Peru pratar du om. Som byggdes långt innan Inka-folket.
Mm.
För att när man kan bara googla bilder på det här och titta på filmklipp på det. Hur i all sin dag byggdes de här byggnaderna? Alltså det är stora stenar, supertätt sammanfogade som du säger. Och så när man jämför det med folken som kom efter dem och tittar på typ hur de här Inka bygger efteråt. Det är som det är barn som byggt efteråt i jämförelse.
Mm.
När man tittar på, alltså det är som att det är en enorm drastisk förändring i teknologin, i hur man redskapar man använder
då, sig. Är det det här då som ska drunkna i... Alltså de här kunskapen och jättarna och allt det liksom. Det drunknar i floden.
Ja, det verkar ju så. Det verkar som utifrån Bibelns berättelse då att den här ondskan som sker då.
Mm.
För den bidrar till mänsklighetens förfall. Allt är bara att man lever ett mer gudlöst liv. Man börjar dyrka de här gudarna och halvgudarna då. Som vi gillar inte de termerna som kristna då. Vi skulle kalla det då änglar. Och hybrider då.
Mm.
Alltså allt är en del av Satans plan att vända människor från Gud.
Mm.
Att folk börjar avgudadyrka, de börjar ägna sig åt droger då, sexuell omoral, utbredande och kriga mot varandra. Mm. Alltså det blir ett bidragande till mänsklighetens förfall då. Och jag tror det är bra att tänka på de här sakerna. Jesus själv pratar mycket om Noas dagar och säger att man ska tänka på Noas dagar för den sista tiden kommer det vara som Noas dagar. Och så här.
Och då kommer det komma nya jättar.
Nej, det säger han inte uttryckligen. Men han säger ändå bara...
Att en syndig natur. Eller ja, syndig livsstil.
Ja, precis, precis. Sen, jag kan ju förstå att det väcks massa frågor när man pratar om det.
Skicka in dem!
Ja, jag verkligen gör det. Gör det. Och, alltså, det går ju att nörda in sig rejält på det här. Jag vet inte hur mycket vi ska prata om det här i podden, men jag minns att jag nördade in med en del för några år sedan om det här. Och alltså det jag tycker är bara intressant är att så här, det är uppenbart att historien som man lär sig i skolan, det här att det bara skulle vara en linjär progression liksom av historien, att allt bara utvecklas framåt så här, hela tiden, typ, det stämmer ju inte. Utan det är väldigt
alltså tydligt. Evolution, menar du?
Ja, på något sätt, alltså det här med att det bara skett en linjär utveckling i miljontals år.
Att människan blir smartare och smartare och smartare, typ.
Ja, för det verkar finnas tydliga spår av att det finns någon forntida värld som har gått miste om.
Mm.
Du vet, med de här spännande byggnaderna och så, men också och det skulle alla vara det gamla då
som,
kulturer.
Var det judar som beskrev det, den gamla världen, eller vad stod det?
Ja, Petrus talade om det. Ja, den gamla världen dränktes. Mm. Alltså, sen är det en debatt om floden, Noas flod var lokal eller global och sådär. Men poängen är att det verkar ändå ha funnits någonting way back. Då, om vi ska tro Bibeln.
Ja.
Och texterna runt omkring Bibeln. Så verkar i alla fall ha funnits något som har stigit ner från himlen. Och har bildat hybrider. Det har skapat... och det bedrövade Gud så pass mycket att han upplevde att jag behöver starta om det här mänskliga projektet. Mm. Och sen verkar det som att det kommer ske igen efter floden. Någonting liknande. För de kommer dyka upp senare igen. Och
den här texten implicerade ju det också.
Ja.
Och även senare.
Precis. Så det stod det att även senare levde Nefilim på jorden. Och så finns det olika teorier om hur de överlevde. Eller om det är änglar som...
Nya änglar
som gör synd och sådär. Men jag tänker bara, innan vi börjar avrunda, för klockan börjar bli mycket, så det växer väl 1 000 miljoner frågor kanske hos folk här, men till exempel Jesus sa ju, jag vill bara lyfta, Jesus säger ju i Nya Testamentet att änglar inte gifter sig i himlen.
Ja.
Och då är frågan så här, men så vad menar han med det? Varför kan vi läsa här då om att de skulle föröka sig? Skulle han inte tala emot den här hållningen vi pratar om?
De var väl inte gifta, de var sambo.
Nej, men det är väl snarare det där att de stiger ju ner på jorden.
Ja, det sker inte ens i himlen.
Eller hur?
Ja.
Jag tänker att det är så simpelt.
Jag har svårt att se att de ingick en förlovning och en giftermålsritual innan de...
Nej, det vet vi inte.
...gjorde hybrider, så att speak. Parade
sig. Det vet vi inte, men det blir ju liksom... Det är tydligt att änglar i Bibeln kan materialisera, att änglar kan äta mat, att de oftast är i fysisk...
Ja, för det ser vi på andra, i andra texter.
Ja, precis. Fysisk maskulin form, de kan liksom ägna sig åt sexuell aktivitet då, uppenbarligen.
Mm.
Och det ser man även då i, implicerat då i Sodom och Gomorra-berättelsen. Och att de kan... Änglar kan göra massa saker, de kan röra människor, de kan... vad ska vi som exempel... De kan döda människor, det kan de göra också. De kan göra människor stumma. De kan,
och det du rabblar upp nu är olika exempel i Bibeln.
Ja, precis. Ja, jag vet inte vad
jag ska säga. Jag behöver inte gå runt och vara rädd att en ängel ska döda mig.
Nej. Men jag menar bara att
du vill bara visa att de kan vara liksom materiella.
Ja, precis. Fysiskt och så här. Sen vet jag inte hur mycket fallna änglar finns det idag. Jag har ingen aning. Vi läser ju det att många har kedjades in. Och just, spärrades in.
Så alla kanske är det.
Jag vet inte. Hur många... Kanske inte. Kanske inte att alla är inspärrade. Men i alla fall de som gjorde det här initiala upproret mot Gud, de är det i alla fall. Det här är vi i Första Mosebok 6. Mm. Sen kan det ju vara fler som har gjort uppror och sådär. Vi behöver inte, alltså sen så, vi ska inte gå runt och vara oroliga på det sättet. Det är inte det. Återigen, Bibeln pratar inte om det. Att man ska gå runt och vara orolig. Bibeln pratar om att Jesus har vunnit seger och allt sånt här.
Mm.
Ja, det här är lite intressant. Jag vet inte hur jag ska landa. Jag vet inte hur jag ska landa det här avsnittet igen. Hjälp oss.
Nej, men varför pratar vi om allt det här? Jo, för att förstå mer av hur världen funkar och hur andevärlden funkar och hur frälsningen funkar. Och det här är konstigt, men vi tror också på en Gud som föds av en jungfru, så att egentligen borde inget övernaturligt vara konstigt för oss.
Nej.
sen kanske man behöver lyssna på det här avsnittet två gånger.
Ja, och...
Men börjar jag få en livskris nu? Att det har funnits en jättar och det har funnits hybrider och det är samma sak? Nej. Som du säger, så om det står att änglarna kunde materialisera sig på flera ställen på olika sätt, då är det ju inte jättekonstigt. Särskilt då i ljuset av den här profetian som skrämmer livet ur djävulen. Att människans avkomma ska liksom vara frälsaren. Då är det klart att de vill förstöra, så att människans avkomma finns inte längre.
Mm.
Man vill ta bort det.
Precis. Och det här skulle ju också egentligen... Det här är också spännande, för det ger en förklaring på varför demoner finns i världen.
Mm.
För man skulle fråga sig, varför i all sin dag finns demoner? Varför skulle Gud skapa demoner?
Och om någon lyssnar nu och inte någonsin har tänkt på att det finns en demon, då var en demon en död nefilim.
Det är en teori.
Kommer vi prata någonting om demoner i den här serien?
Ja, det får vi göra uppenbarligen. Ja. Eller hur? det kan vara det.
Men det är ju också en förklaring.
Indikationer på det.
Alltså det låter ju helt sjukt annars att så här, människan syndar och Gud bara dränker alla människor, i princip nästan alla.
Mm.
Det låter ju också helt sjukt. Så här, men vad hände med förlåtelse och omvändelse?
Mm.
Ja, nej, men de var inte ens människor till slut.
Mm.
De var liksom någon hybrid.
Mm.
Typ.
Ja, verkligen. Och det här kan
ju
också...
Förstår man ju Noas ark bättre.
Och det här kan göra så att man också kan förstå när Josua och Kaleb ska inta det förlovade landet, så kommer de stöta på lite jättar. Och det kan ge en förklaring varför man då plötsligt uppmanas till att döda allt de ser.
Mm.
Det är många som har problem med krigen i Gamla testamentet.
Mm.
Det löser inte alla problem, men det börjar öppna upp lite intressanta tankegångar som vi får prata mer om helt enkelt.
To be continued.
Verkligen, verkligen så. Nej, men amen på det här. Vi vill bara behålla fokus på Jesus också. Vi vill säga att det här handlar om Jesus och det här hjälper oss förstå Jesus mer.
Mm. Och Jesus har all makt.
Amen.
Amen.